onsdag 17.12. Hej nattbok. Det snöade igår, men nu har allting smält bort. Så det ser inte ut att bli någon vit jul. Jag fick gå ensam till skolan också på tisdagen. Jag var ganska mycket tillsammans med Tindra. Men ibland, när hon ville vara med Bell och Anna, blev jag helt ensam. Och det kändes hemskt. Jag tänkte på Bruno som nästan alltid är ensam. Och tänkte att man kanske vänjer sig vid det. Medan Tindra, Bell och Anna försökte bygga en snögubbe av den lilla snö som fanns, stod jag en bit ifrån och väntade på att det skulle ringa in. Då kom Daniel fram till mig och frågade om allt var okej. Jag mumlade jo, för Ivan stod bredvid och drog genast iväg med honom för att ha snöbollskrig bakom skolhuset. Igår ringde Anna som vanligt på hos oss på morgonen och betedde sig som om ingenting hade hänt. Jag blev förstås glad, men egentligen tycker jag att det är lite underligt att vi aldrig pratar om våra gräl efteråt. Vi var tillsammans hela dagen i skolan och på kvällen när jag gjorde läxor hörde jag 3 dunkningar i golvet. Jag blev nästan lite skrämd för det så länge sedan Anna använt vårt knackspråk för att fråga om hon får komma hem till mig. Jag kunde se framför mig hur hon stod i deras vardagsrum och smällde med en mopp i taket. Vi bakade en kladdkaka som misslyckades för att vi glömde lägga i mjöl. Medan vi åt den kom Pipis och tiggde och hon tittade så bedjande på oss att vi lät henne slicka skålen fast hon inte borde äta socker. När hon hade ätit la hon huvudet i mitt knä och jag krafsade henne bakom öronen. Hur länge tror du att Pipis ännu lever? Frågade Anna plötsligt. Länge, svarade jag, för hon får inte dö. Anna gav mig en konstig blick, men sa ingenting mer om det. Som jag gissat köpte pappa en våningssäng, fast den fortfarande bara en hög med plankor. På fredagen kommer Fridas dagistant på besök och mamma tjatar hela tiden om att pappa måste börja bygga ihop sängen. Idag släpar han alla plankor till vardagsrummet och börjar skruva ihop dem, men blev hela tiden avbruten av Frida som ville att han skulle bygga Lego med henne. Pipis sprang runt och drog i plastskyddet som plankorna var inpackade i så att alla skruvar som pappa lagt ovanpå det flög hit och dit. Salvador och jag plockade fram julpynt, för fast det bara är en vecka till julafton hade vi inte lyckats få fram mera än adventsljusstaken och en julstjärna i fönstret. Salvador ville placera ut tomtar överallt i lägenheten. Det spionerar på oss för att se om vi gör något dumt, förklarar han. När han klättrade upp på köksbordet för att nå upp till en hög hylla stötte han till en glaskanna så att den föll ner och gick i 1000 bitar. Nu blev spiontomtarna arga, sa Frida. Pipis rusade genast in i köket och skulle ha fått glasbitar i tassarna om jag inte tagit fast henne. Pappa blev allt nervösare och började svära och sen lämnade han plankorna huller om buller och sa att klockan var för mycket och att vi alla måste gå i säng. Jag har bestämt mig för att ge dockskåpet till Frida. Sen jag försökte leka med det sist känns det bara jobbigt att ha det stående i rummet. Det påminner mig om att jag börjar vara för stor för allt möjligt. Anna och jag har inte lekt dockleken på jättelänge. Ändå ligger Agnes, Algot och Alf i docksängen och väntar och ger mig dåligt samvete varje dag. Nu är det bara 6 dagar till jul och jag misstänker att mamma och pappa inte har köpt en enda julklapp ännu. Dessutom vet jag inte vad jag vill ha, annat än en ny telefon. Fast om jag får en sån telefon som jag vill ha kostar den ändå så mycket att jag inte får något annat. Salvador har än i månader pratat om radiostyrda bilar och nerfpistoler och han förklarar hur det fungerar i evigheter och visar trista filmer om den på YouTube fast jag skriker att jag inte bryr mig det allra minsta. Vi har inte ens en julgran ännu. Pappa har fått för sig att vi den här julen ska spara pengar och istället för att köpa en gran hugga en egen. Han har en gammal kompis som äger en skog någonstans en timme härifrån och nu ska vi fara dit på lördagen efter skolans julfest. Kompisen är själv bortrest, men han har sagt att vi kan ta vilken gran som helst. Jag tycker att det är fräckt, för förra året lovade pappa att vi i år skulle köpa en silvergran. Nu kom piphunden hit och la sig ovanpå mina ben. Äntligen väljer hon min säng igen. Men jag är ändå inte glad, för jag kan inte glömma Annas fråga om hur länge Pipis kommer att leva och hur hon såg ut när jag svarade på den. Pipis har fått en ny astmamedicin och verkar piggare än när vi fick henne. Men jag vet ju att hon inte kan leva hur länge som helst. Jag googlade på livslängd för rasen Coton de Tulear och den var 14-16 år. Pipis fyller 14 i april. När jag tänker på det blir allting helt svart och tomt inom mig. För det känns som om jag inte kan leva utan henne. Fredag 19.12. Jag är på riktigt orolig för att den där tanten som ska vara Fridas assistent på dagis kommer att ringa till polisen och säga att våra föräldrar inte klarar av att ta hand om oss. Redan innan hon kom idag anade jag att hennes besök skulle bli en katastrof. När jag kom hem från skolan rusade mamma runt med dammsugaren och skrek: "Titta hur här ser ut! Pipis måste borstas! Spring och städa ditt rum!" Salvador stack ut huvudet från köket och sa: "Akta dig, mamma har blivit galen." Pappa satt i vardagsrummet och byggde ihop våningssängen. Emellanåt röt mamma åt honom att han inte kan skruva hela dagen och att det fanns tusen andra saker att göra. Till sist blev sängen färdig och pappa och mamma började bära den till Fridas och Salvadors rum. Det var inte speciellt lätt för dem att bära en hel våningssäng. Dessutom försökte Frida hela tiden kliva upp i den medan det bar och blev rasande när hon inte fick. Värst blev det när de upptäckte att sängen inte rymdes in genom dörren. Mamma skrek: "Det går om man vill, knuffa!" Och pappa gnällde om att det är omöjligt och att hon söndrar hela dörren. Efter en stunds bråkande märkte de att sängen satt fast och varken gick att få in eller ut. "Där ser du hur det går när du alltid ska jäkta", fräste pappa. Mamma kallade pappa idiot och röt: "Hur kunde du vara så korkad att du inte byggde ihop sängen inne i deras rum?" Då blev pappa så arg att han slet på sig jackan och rusade ut. Mitt i allt det här hördes Salvador ropa inifrån sitt och Fridas rum att han inte slipper ut därifrån. Mamma skrek tillbaka att hon inte kunde göra någonting åt det och att dagistanten kommer när som helst. Just då ringde det på dörren och mamma sa att jag måste öppna och försöka underhålla henne. Dagistanten är egentligen för ung för att kallas tant. Hon skakade hand med mig och berättade att hon heter Louise. Pipi skällde och viftade på svansen och Frida gömde sig bakom mina ben och sa: "Louise, gris." Jag är inte bra på att underhålla gäster, så jag stod bara tyst och var röd i ansiktet medan hon hängde upp sin kappa. Som tur var kom mamma och började nervöst prata om hur trevligt det var att Louise han kommer på besök innan julen och att hon hoppas att hon inte är allergisk för kex och bulla. Hon förde snabbt in Louise i vardagsrummet och bad henne sätta sig i soffan. Louise frågade Frida vad piphunden heter och Frida svarade: "Pipis, för den har astma." Plötsligt hörde jag Salvador skrika något och jag insåg att han fortfarande inte lyckats ta sig ut ur rummet. Mamma slamrade med kaffekoppar och ropade: "Jag kommer!" Frida berättade för Louise att pappa hade sprungit ut och var rasande. Jag vågade inte titta på Louise och hon var ganska tyst. "Kom och kolla på mitt rum", sa Frida och försökte dra upp Louise från soffan. Louise sa att hon gärna ville se det och Frida skuttade lyckligt iväg med Louise efter sig. Jag borde ha hejdat dem, men jag gjorde ingenting annat än att följa efter. Salvador hade precis lyckats kravla sig ut ur rummet med mammas hjälp. "Titta vad pappa har gjort!" sa Frida dramatiskt och pekade på den fastkilade våningssängen. Då börjar mamma skratta hysteriskt och flämta emellanåt. Jag står inte ut! Louise skrattade också lite, men det lät inte som om hon tyckte att det var så roligt på riktigt. Har den alltså fastnat? Frågade hon. Och Salvador berättade att pappa hade byggt den i vardagsrummet och inte tänkt på hur bred och hög den var. När mamma hade lugnat ner sig satt vi oss alla och drack kaffe och saft och åt kex. Bullarna hade mamma glömt i ugnen medan hon hjälpte Salvador, så det måste slängas. Pappa kom hem och försökte se ut som om han bara tagit en promenad. Det här är Louise gris, fnissade Frida. Och pappa skakade hand med Louise och sa att det var trevligt att träffas. Sen pratade vi om dagis och min skola och allt möjligt. Men jag såg på Louise att hon egentligen satt och tänkte att vi är en helt galen familj. När Louise hade gått hem såg pappa loss sängen. Salvador grät över att den förstördes och pappa måste lova att skaffa en ny. Nu sover Frida på golvet igen och resten av våningssängen ligger i en hög i tamburen och väntar på att bli bortslängd. Söndag 21.12. Nu står världens troligen fulaste julgran i vårt vardagsrum. Vi har försökt täcka den med prydnader så gott det går, men de risiga grenarna spretar ändå ut åt olika håll och den saknar topp eftersom den är bortsågad. Den är så långt ifrån min silvergran man kan komma. I morse höll pappa ett långt föredrag om hur fint det skulle bli att fara ut i naturen och hitta en egen gran och själv såga ner den. Det är en helt annan känsla och tänk hur många granar det finns att välja mellan, sa han. Han slog upp en gammal bilderbok som hette Petters och Lottas jul och visade en bild av hur farbror Blå, Petter och Lotta drar hem en vacker gran på en kälke i ett snöigt landskap. Det tog evigheter innan vi kom iväg, för mamma började härja om att vi måste göra oss av med resten av våningssängen. Och pappa sa att vi inte kan fylla husets soptunnor med plankor och att han måste köra dem till en avfallsstation. Mamma muttrade att det aldrig skulle bli av och tvingade pappa att hjälpa henne att släppa upp plankorna till vårt vindsutrymme. Pipis vägrade gå ut och kissa eftersom det snöslaskade. Alla paraplyer var sönder eller försvunna, men till sist hittade vi Fridas trasiga barnparaply som pappa fick stå och hålla över Pipis medan hon kissade några meter från huset. Salvador satt bara i soffan med sin telefon och Frida vägrade ha på sig någonting annat än en blommig sommarkjol. När vi äntligen kom fram till pappas kompis skog började den skymma. Vägarna var leriga, snöslaske piskade in i ansiktet och Frida som fortfarande vägrade ta på sig utebyxor frös och gnällde. Det fanns granar överallt, men antingen var det för stora eller för små, för yviga eller för glesa, eller annars bara hopplösa. Frida blev förtjust i en tall som hon inte ville släppa, hur vi än förklarade att man inte kan ha en tall som julgran. Pappa försökte hålla humöret uppe och gick med raska steg bort från vägen rakt in i skogen, medan vi andra snubblade över rötter och fick grenar i ansiktet. Han pekade ut några stenar som han påstod att var en fornlämning, men ingen orkade lyssna på sånt. Salvador försökte hoppa över ett dike men misslyckades och fick så mycket vatten i skorna att han måste hälla ut det. Efter ett tag började det bli så mörkt att pappa måste lysa på granarna med ficklampan på sin telefon för att se dem ordentligt. Och Salvador påstod att han hade förlorat känseln i tårna. Nu räcker det, sa mamma. Antingen tar vi första bästa gran eller så får vi tillbaka och köper den istället. En silvergran, sa jag hoppfullt. Men pappa låtsades att han inte hörde. Till slut godkände han en gran som jag direkt såg att hörde till det risigaste i hela skogen. Salvador gnällde om att han måste få såga ner den och påstod att han är mycket bättre än pappa på sånt. Det blev förstås ingenting av hans sågande. Och när pappa tog över gick det inte mycket bättre, för sågen var trubbig och helt rostig. Farbror Blå hade en yxa, sa Frida, som blev lite nöjdare eftersom pappa hade mutat henne med kex. När granen äntligen var nedsågad och släpad till bilen började nästa problem. Den var för stor för att rymmas in. Pappa försökte knuffa in den genom bakluckan, men stammen stack ut och resten av granen fyllde hela bilen så att ingen annan rymdes in. Mamma skrek, vi lämnar den här, och sa att hon vägrar att igen vara med om att någonting inte ryms in och fastnar. Och pappa skrek att han vägrar att fara hem utan en gran. Han slet ut granen ur bilen, såg av toppen och kapade grenarna. Sen kom han på att han hade svarta sopsäckar och silvertejp i bagageutrymme och började paketera in granen. Han hade ingen sax och såg ganska vild ut när han slet loss tejpremsor med tänderna. Efter en evighet lyckades vi tränga in både granen och själva i bilen, men det var fruktansvärt obekvämt och pappa hade svårt att svänga ordentligt på ratten och nå växelspaken. När vi kom hem var vi blåfrusna, hungriga och trötta. Vi mötte Erik utanför huset och han såg förbryllad ut när vi drog ut granen ur bilen. Ni borde kanske skaffa takräcke, sa han. Pappa bara blängde på honom. På kvällen klädde vi granen och sen tände vi julgransbelysningen och drack glögg vid soffbordet. Egentligen är det kanske bra att ha en ful gran, sa Salvador. Det är fint att en risig gran får känna sig vacker, åtminstone för en stund.